Du lyssnar på Lägg korten rätt, en podcast om kortspelet Tets med Oskar Johansson och Erika Norberg.
Oskar Johansson är dedikerad hetsare, designade den första hets-t-shirten och delade ut den första hetslegitimationen.
Erika Norberg är världens första legitimerade hetsare, medgrundare till Norrländska hetsförbundet och 14-faldig hetsmästare. Hon är också min syster.
Ja, Oskar. För två avsnitt sen så kom ju du med en fråga till mig så här helt oförberett.
Ja.
Så jag tänkte att nu är det dags för mig att återgälda detta.
Okej.
Okay. Jag har två att välja mellan här så jag vet inte vilken jag ska ta. Jag tar en som liknar din fråga lite. Vad skulle du säga är det bästa kortet att ha längst till vänster i det enskilda spelfältet? Alltså det som bara är ett kort, om du får inte säga ett S.
Ja, då skulle jag säga kung. Och jag säger spadekung. Det spelar egentligen ingen roll vilken kung det är. Men har man en kung där så vet man att den inte ligger och blockerar i någon av de andra högarna i det egna spelfältet.
Så du tar helt bort chansen att få ett hål där tidigt i spelet?
Ja, eller framförallt så ser jag att det är bra att den inte ligger och blockerar en av de andra högarna.
Mm.
För att i de andra högarna så kan det ligga under en kung någonting som man verkligen, verkligen behöver och som man inte får bort. Det kan vara ett S, det kan vara en 10. Det kan vara en 8. Men någonting som behövs för att spelet ska flyta på bra som blockeras av att man har en kung där.
Mm. Ja, jag förstår. Många av lyssnarna kanske inte skulle välja samma sak. Men jag förstår absolut din motivering.
Jag skulle absolut inte vilja ha en 2 där.
Nej. Kanske om man ser att någon annan har S till den och att det inte finns någon annan som verkar ha 2. Men annars så är det fruktansvärt att sitta fast på en 2.
Ja, och det är alldeles för många gånger som man gör det.
Mm.
Men på tal om detta med hets. Vi pratar ju om så mycket annat, men nej, det kanske vi inte gör. Men på tal om hets så spelade jag hets häromdagen.
Ja.
Och jag spelade då en match, en mot en, och lyckades av någon outgrundlig anledning få en sån här superomgång där jag lägger ut 44 kort.
Oj, och lyssnare, tänk på att det är 52 kort i en kortlek. Så han hade bara 8 kort kvar av hela sin lek.
Det är sällan som man känner att, ja men här har jag verkligen chansen att försöka få ut så många kort som möjligt. Och det var när det verkligen tog stopp i det gemensamma spelfältet som jag tänkte, okej, nu hetsar jag.
Mm. Och då hade du kanske något hål över att lägga det sista kortet i, eller?
2 hål.
Ja, brukar finnas gott om dem i ett sånt läge.
Jo. Så det kändes rätt trevligt. Tänk om man skulle lyckas med det på en hetsturnering. Då skulle man definitivt ta hem pokalen för flest utlagda kort.
Mm. Just nu är rekordet på 37, så det hade du slagit med råge.
Ja, men 37 kort är också jättemånga.
Det är jättemycket, speciellt när man är så många lag som man är på en turnering. Att man måste verkligen vara snabb för att hinna få ut så mycket.
No. Men nu pratar vi om egna spelfältet, det gemensamma spelfältet. Vi kanske har någon lyssnare som inte riktigt har fått in terminologin när det gäller hets. Och det är ju inte så konstigt heller, för vissa delar av den här terminologin myntade vi när vi bildade Norrländska hetsförbundet, för att vi insåg att vi måste ha sätt att beskriva de här olika områdena på spelplanen.
Mm, precis.
Inte minst för att kunna beskriva vad händer om någon bryter mot en regel.
Mm. Och en av dem som jag tror är den som lyssnar på vår podcast mest och uppskattar den mest är Silla. Och hon, när vi träffades på turneringen, då var vi till och med i samma lag. Och då sa hon att, borde ni inte gå igenom hur man spelar hets? Det kanske är folk som inte riktigt vet. Så jag tänker att vi kan ju gå igenom lite snabbt hur man spelar och den här terminologin som vi har kommit fram till. Som vi hoppas ska vara ganska tydlig att förstå ändå. Men det kan vara bra att vi går igenom.
Mm. Och hets spelar man ju då med en helt vanlig kortlek som består av 52 kort. Mm. Förslagsvis en lek som har dimensionerna för en bridge-kortlek och inte en poker-kortlek.
Ja.
Men det viktigaste är egentligen att alla kortlekarna som man spelar med har samma dimensioner. Så har man tillgång till 4 pokerkortlekar men inte 4 bridgekortlekar, så kan man köra 4 pokerkortlekar. Det blir väldigt krångligt när man kör med olika dimensioner, även om det också går.
Mm.
Sen är det ju viktigt att det är olika baksidor. Och det kan ju vara det som kanske är det största bekymret när man vill spela fler än 4. Eller kanske redan när man vill ta sig ifrån att spela med fler än 2 kortlekar.
Mm. Alla familjer kanske inte är som våran, att om vi har åkt iväg någonstans så har vi alltid köpt en souvenirkortlek. Så att vi har en uppsjö av olika kortlekar från olika delar av Sverige och världen.
Men varför har vi köpt souvenirkortleken då?
Det har väl varit för att spela hets.
Precis. Och då behöver man ju många kortlekar. Sen så, det är ju vissa kortlekar som har hängt med väldigt länge i hetsspelande. Som har varit så här legendariska hetskortlekar. Jag tänker på kortleken med 50 lapps bakgrund.
Mm.
Kortleken med dalahästarna.
Ja, med ett brutet hörn på ett av korten.
Kortleken med de små blommorna på baksidan.
Mm. Den är välanvänd och godekladdig.
Men de var av väldigt bra kvalitet. Alla de här kortlekarna.
Mm.
Sen har det varit ett antal SJ-kortlekar som, ja, de har inte varit jättebra. Men nu skulle vi ju inte prata kortlekar.
Nej, det har vi ju redan gjort. Men Oskar, hur spelar man då hets? Vad är egna spelfältet om vi börjar där?
Det egna spelfältet, det är de 5 högarna som du har framför dig. Och när du har blandat din kortlek så lägger du ut ett kort uppvänt och sen 4 högar med ett kort i varje hög nedvänt. Sen så på den första av de högarna så lägger du ett kort uppvänt och sen 3 nedvända kort på de resterande. Eller alltså ett kort på varje av de 3 kvarvarande. Och sen ett öppet kort på hög nummer 3, ett dolt kort på hög nummer 4, ett dolt kort på hög nummer 5. Vänder upp ett öppet kort och lägger på hög nummer 4, dolt kort på hög nummer 5, öppet kort på hög nummer 5. Så i hög nummer 5 ska det totalt finnas 5 kort, varav 4 är dolda och 1 är öppet.
Mm.
Och då har du 5 högar framför dig. Det är det egna spelfältet. I det egna spelfältet så spelar man varannan svart, varannan röd, fallande. Så har du en röd 10 så lägger du en svart 9 på det. Och då är det alltså färgerna svart och röd som spelar roll.
Så då, och i kortlekstermer så är det då kulör och inte färg. För de kallar spader, ruter, klöver, hjärter för färg och svart och röd för kulör.
Precis. Så varannan svart, varannan röd. Kulören spelar roll och valören på kortet. Kung är högst, S är lägst.
Mm.
Det egna spelfältet har också ytterligare en specialgrej. Och det är att om du lägger ut ett kort från det egna spelfältet till det gemensamma spelfältet, som jag kommer att prata mer om senare, eller att du flyttar ett kort från det egna spelfältet till en annan plats i det egna spelfältet och du får ett hål. Alltså, här ska det ligga en hög med kort, men det ligger bara bordet där. Då har du ett hål. Och i hålet får du lägga vilket kort som du vill, som du har kontroll över. Vilket kort som helst från det egna spelfältet, från 10-kortshögen, från vändhögen. Men inte plocka in ett kort från det gemensamma spelfältet.
Mm. Och i det här egna spelfältet, eller enskilda spelfältet som vi också kallar det, så räknar man ibland in de här 5-högarna, 10-kortshögen och vändhögen. Alltså alla de som bara du eller ditt lag får använda sig av.
Sen när du har lagt upp det egna spelfältet med de 5 högarna, då är det dags att ta fram 10-kortshögen. Hur gör man det, Erika?
Ja, då tar man helt enkelt från högen man har kvar, laddar upp 10 kort och sen viker man upp dem som de är. Och man får inte ändra ordningen på de här på något sätt, utan de ska ligga i den ordning de ligger. Men man får ändra håll, så att man kan börja ta dem från höger till vänster eller från vänster till höger. Och tar man från vänster till höger, då får man vända om högen så att den är tvärtom.
Hur gör man enklast det då? Jo, då tar man det främsta kortet som du har. Du lägger ner det på bordet, ansiktet uppåt. Sen tar du nästa kort och lägger det ovanpå. Och så tar du nästa kort och lägger det ovanpå. Och så gör du så tills dess att du har slut 10 kort i din hand. Och du har en liten hög på bordet. Och då har du vänt.
Mm.
Det var väl en bra beskrivning?
Ja, det var bra. Och här kan man märka om folk inte har spelat hit så ofta. Och så försöker de vända håll och så lägger de det översta längst bak. Och sen har de vänt hela högen och så slutar den likadant igen. Till exempel. Eller gör på något annat bökigt vis. Men gör som Oskar sa. Det är smidigt. Sen har vi också vändhögen. Och det är korten som är kvar. Och vad gör man med dem, Oskar?
Jo, de tar du förslagsvis och håller i vänster hand om du är högerhänt. Är du vänsterhänt så håller du i höger hand. Men jag utgår från att du är högerhänt. Då håller du vändhögen i vänster hand med baksidan uppåt. Sen så tar du 3 kort i taget och så vänder du ner dem på bordet. Och då får du alltid möjlighet att ta det översta kortet som ligger nere på bordet och lägga ut i det egna spelfältet eller i det gemensamma spelfältet.
Mm. Och då om du har tagit kort och lagt ut, då ligger ju ett annat kort överst, så då får du ta det också.
Precis. Men sen så fortsätter du och tar 3 kort åt gången, lägger ner på bordet, och då blockerar du de tidigare korten som du tog. Och så fortsätter du så tills dess att du har slutkort på handen. Kan du inte dra 3 kort från din hand, så drar du så många kort som du kan från din hand och lägger dem på högen. När högen i din hand är slut, så tar du upp högen från bordet, vänder den upp och ner, lägger den i handen igen och så gör du likadant.
Mm.
Du får absolut aldrig blanda vändhögen.
Men det du får göra, det är att om du vet till exempel vad du har för kort längst bak i vändhögen, eller om du säger att oj, nu kom det ut någonting, jag har det kortet i min vändhög, då får du lägga ner resten av högen på högen och ta upp den igen och börja bläddra från början. Det är tillåtet.
Precis. Och sen så är det ju så att varje gång som du har lagt ut ett kort från vändhögen till ett spelfält, så kommer det nästa gång som du plockar upp din vändhög och börjar bläddra igen, så kommer det att ha skett en förändring i vilka kort som du får fram i vändhögen.
Mm. Så det kan vara värt att tänka på.
Så det enskilda spelfältet består av de 5 högarna. Sen så finns det som ett tillägg till det egna spelfältet då 10-kortshögen och vändhögen.
Mm. Spelar man i lag så har oftast en person hand om 10-kortshögen och en person hand om vändhögen. Och sen är det lite olika hur man lägger upp det, om de här fem högarna, om båda hjälps åt eller om bara tiokortshållaren arbetar med dem eller hur man gör.
I det egna spelfältet får man använda hur många händer man vill, men bara så många händer som laget har. Så har ditt lag bara fyra händer så får ni inte använda fler än fyra händer i det egna spelfältet.
Mm. Så ingen utifrån får komma och hjälpa till i det enskilda spelfältet.
Men sen så kommer ju då också det som är själva striden i hetsen. Det som gör själva hetsen hetsig istället för att bara vara en enkel patiens, enkel harpan liknande patiens. Och det är då det gemensamma spelfältet.
Mm.
I det gemensamma spelfältet så spelar man färg. Man börjar med S och så rör man sig uppåt. På ett S lägger man en tvåa, på en tvåa en trea och så vidare upp till kung. Och där spelar man efter färg, alltså på spader S kommer en spader tvåa. På ruter S kommer en ruter tvåa. På hjärter S kommer en hjärter tvåa. Och på klöver S kommer en klöver tvåa.
Mm, precis. Och så bygger man så hela vägen upp. Men kampen är då om två lag har samma kort de vill lägga ut. Om två sitter på klöver 2 till exempel och så kommer det ett klöver S. Då gäller det att hinna först. Och det är den som är underst men ändå ovanpå kortet under som får ha kvar sitt kort där. Och den andra måste ta tillbaka sitt kort.
Ja. Och det är också så att i det gemensamma spelfältet får du bara använda en hand per person.
Precis.
Och det här är väl lite småkomplicerat, speciellt i början. Men det innebär att du kan inte plocka upp ett S och en tvåa och ha dem i varsin hand och sen lägga S:et och tvåan på varandra direkt ut. Och så är det ju ett kort per hand som gäller.
Mm.
Så att först får du lägga ut S:et och sen snabbt vara där med tvåan. Spelar ni i lag, då är det en per person. Och då kan man försöka att vara lite. Och då måste man kommunicera med sin lagkamrat. En tar S:et, en tar tvåan. Och så får man försöka att se, vart kan vi lägga det? Men det är inte alltid som man hinner ändå. För det finns snabba motståndare.
Mm. Och vi kommer till tips längre fram om hur man kan jobba för att försöka vara snabbast. Men det tar vi lite senare.
Men en term som brukar komma upp där, det är ju att dyka.
Mm.
Att följa bordet och försöka att få in den under. Och inte använda stora rörelser.
Nej, men då är det svårt att inte hamna under S:et till exempel.
Så, spelet tar slut när en 10-kortshög har tagit slut för ett lag. Då ropar det laget hets. Då får ingen annan lägga något annat kort. Det enda som man kan få göra är att har man ett hål i det enskilda spelfältet så får man ta ett kort från sin 10-kortshög och lägga där.
Mm. Det är det enda som får hända efter hets.
Annars så plockar man ihop sin lek. Man räknar hur många 10-kort man har kvar. Man får 2 minuspoäng för varje kort som är kvar i 10-kortshögen vid omgångens slut. Och sen så tar man också och sorterar upp alla kort som har kommit upp i det gemensamma spelfältet. Och här är ju då skälet till varför det är viktigt att alla har olika baksidor. För då trycker man ihop alla kort som ligger i det gemensamma spelfältet till en stor kortlek. Man vänder på den. Och sen så lägger man ut, eller sorterar man upp efter baksidor. Får man 1 pluspoäng för varje kort som har kommit ut i det gemensamma spelfältet.
Mm. Så spelar man hets.
Lätt som en plätt.
Ja. Och som vanligt så skickar jag några frågor om du vill att vi ska förtydliga någonting eller om något var oklart. Eller frågor om andra specialhetsregler och sånt. Tar vi jättegärna upp.
Sen så är ju det vanliga att en hetsmatch pågår tills dess att något lag har kommit upp till 100 poäng.
Ja.
Men man kan också spela till 50 poäng om man vill. det ska gå snabbare.
Mm. Men det tycker jag inte om. Då hinner jag inte bli uppvärmd. Och man kan ju göra klart det på en enda omgång då. Om man lägger ut hela leken.
Det är väldigt svårt. Jag vet inte om det har hänt någon gång.
Jo, det. Eller jag vet, jag har varit över 50 eller minst 50 har jag då lagt ut.
Ja.
Men då var det mot riktiga nybörjare.
Ja, och du fick ta det väldigt lugnt.
Mm.
Här ska vi komma till dagens tips då.
Ja, dagens tips är tips nummer 6. Att träna mot personer som utmanar dig. Vi är ju inne i det här avsnittet om att behålla det roliga i sporten hets. Och det här skulle jag vilja säga är kanske det viktigaste tipset för min del. Att hitta utmaning någonstans. Och det är bra att ha nya mål som vi har pratat om. Och så en annan viktig aspekt är just det här. Att kunna utvecklas genom att spela mot personer som faktiskt är en utmaning att vinna mot. Och om man skulle vara en dålig förlorare så kanske det är bra att välja personer som inte är allt för överlägsna från början. Även om jag har sett att det också kan göra att folk tränar bort det här med att vara dålig förlorare, för de inser att ja, det är inte så värt att vara upprörd över en förlust här. Jag får bara kämpa så gott jag kan. Och då kan man ju tänka på det vi har pratat om tidigare, att sätta upp rimliga mål som man ändå kan nå även om motståndet är för svårt.
Det absolut bästa är väl att hitta någon som är på ganska samma nivå som man själv är.
Mm.
Så att man spelar ganska jämnt.
Ja.
Då kan man dra upp varandra.
Precis.
Och sen någon gång ibland så spelar man mot någon som är ännu bättre. Så att man får en riktig utmaning.
Mm. Och för min del så slutade jag nästan spela hets ett tag. För att ja, men det fanns inte så mycket utmaning. Det blev bara samma grej. Jag började bara leka med att ha fler kortlekar eller sticka samtidigt eller så. Men jag kände att ja, men det var inte så givande för min del, att jag utvecklades inte så mycket. I lagspel kunde det fortfarande vara lite utmaning att man får med sin lagkamrat och det blir lite variation så det var kul. Men eftersom det kräver lite fler personer så händer det inte så ofta. Så att det blev inte så mycket hets. Men plötsligt så lärde vi upp Jonas Bergman att spela hets. Av någon anledning. Och han blev snabbt riktigt begåvad på det här med hets. Så där fick jag motstånd. Eftersom han har tagits upp till legitimerad hetsare så innebär det att han har vunnit mot mig i matcher en mot en. Och det har hänt mer än en gång. Så att vi är på ganska jämn nivå när det kommer till så här en mot en spel i alla fall.
Ja, det är ju där Jonas verkligen får skina. För där kan han ta lite extra tid och jobba på det mer taktiska och strategiska.
Mm, precis, han tycker om det här taktiska. Och sen kan han också vara explosivt snabb när det kommer sådana tillfällen.
Och det var ju också det som gjorde att han blev den första auktoriserade hetsmotståndaren.
Mm.
Och senare också auktoriserad hetsare när vi bytte. Nej, han var legitimerad hetsare.
Mm. Men nu är han auktoriserad hetsare igen eftersom hans hetslegitimation har gått ut.
Det är inte så att vi vill pika er som vars hetslegitimationer har gått ut, men är det inte dags att förnya det?
Ja, jag tycker ju det. Jag skulle vilja ha att vi hade någon slags legitimationsdag. Vi har ju nu 3 auktoriserade hetsare, varav 2 har varit legitimerade hetsare. Och så har vi 2 legitimerade hetsare. Så jag tänker att vi skulle kunna mötas allihop och verkligen träna mot personer som utmanar dig med att samla hetseliten och spela.
Mm.
Ja, men det var ju tack vare det här att det kom ett svårt motstånd som gjorde att hets började växa och spridas igen. För att jag började tycka att det var roligt att spela. Jonas tyckte det var roligt att spela. Vi drog med oss fler. Och sen bildades Norrländska hetsförbundet och sen har det bara byggts vidare från det. Så det här är mitt råd, att träna mot personer som är en utmaning. Gärna att ni är ungefär på samma nivå, men också att du tar dig uppåt och försöker hitta personer som utmanar ännu mer.
Ja, Och det är väl kanske det bästa tipset som vi kan ge. Spela hets. Ha roligt när du spelar. Utmana dig själv. Testa att spela både singel och dubbel.
Mm.
Laborera med antalet lag som ni spelar med.
Mm.
Så kommer nog ni också att inse att 4 lag är nog det mest optimala. Även om det kan vara väldigt roligt med kaoset som infinner sig när man är fler spelare än så.
Ja.
Ja, det var allt vi hade för idag tror jag.
Mm. Om du vill köpa boken 100 tips för att bli en bra hetsare, så kan jag tipsa om att i början där så finns det en tydlig beskrivning om hur man spelar hets. Det finns en hetsordlista och sen finns ju alla de här bra tipsen som vi går igenom.
Och så finns det jättefina illustrationer i boken också.
Precis. En viss Oscar Johansson har ritat bilder. Så den är mycket värd. Och du kan få den billigt fortfarande med rabattkoden HETS20. HETS20. Alltså. Vi lägger in en länk i show notes till var du kan beställa den. Om du inte träffar mig personligen.
Så till nästa gång, hetsa lugnt.
Och hetsa på.
Du har lyssnat på Lägg korten rätt, en podcast om kortspelet Hets. Har du frågor, funderingar, påhopp, ja kanske inte på, så kan du skriva ett mejl till oss. Och det gör du på e-postadressen hetspodden@gmail.com. Och ställ alla frågor som du kan tänka dig som handlar om kortspelet Hets. Så ska vi göra vårt bästa för att svara på dem.